Det är torsdagen den 12 februari. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss igen. I många år har ju migrationspolitiken tillhört de områden som varit allra viktigast för såväl väljare som för de politiska partierna. Och under den här perioden har vi också sett politiken genomgå stora förändringar. Få områden har väl upplevt så tvära kast. Och fortfarande sker en hel del stora förändringar, inte minst sedan Tidöpartierna tog över 2022. Migrationen har ju också, som ni vet, varit omfattande under lång tid. Sedan millennieskiftet har drygt 2,4 miljoner människor fått uppehållstillstånd eller uppehållsrätt i Sverige. Idag är ungefär 2,2 miljoner av alla de som bor i Sverige födda utomlands. Och det motsvarar drygt 20% av hela befolkningen. Och migrationspolitiken är fortfarande både uppmärksammad och omdiskuterad. Den senaste tiden har exempelvis det som i medierna blivit känt som tonårsutvisningarna varit föremål för het debatt. Så var står vi då när det gäller framtidens migrationspolitik? Och då tänker jag framför allt på den majoritet som idag styr Sverige, Tidökoalitionen som består av Sverigedemokraterna och de borgerliga partierna. Vad är de överens om, vad är de inte överens om och hur ska framtidens migrationspolitik se ut? Det ska vi grunda på idag och då är jag glad att hälsa två gäster välkomna. Nämligen Ludvig Aspling, riksdagsledamot för Sverigedemokraterna och migrationspolitisk talesperson för partiet. Varmt välkommen Ludvig.
Tack så mycket.
Och så Douglas Thor, ordförande för Moderata ungdomsförbundet. Varmt välkommen du också Douglas.
Tackar.
Båda två bekanta för poddens lyssnare sedan tidigare. Som jag inledde med att säga, det har ju skett väldigt mycket på migrationsområdet och det är nog inte alla lyssnare som har koll. Men Ludvig, om du får sammanfatta utifrån ditt och SDs perspektiv, vilka är de viktigaste konkreta förändringarna som har gjorts under mandatperioden, om du får välja en eller två eller tre? Sådär.
Ja, utan att ranka då skulle jag säga medborgarskapen, de permanenta uppehållstillstånden, kvalificering till välfärden.
Okej, och du bara fyller på ett ord kring dem. Vad är det som har hänt med medborgarskapen?
Ja, medborgarskapen där presenterade vi en lagrådsremiss, det gjorde vi nu för någon vecka sedan. Och det handlar om att vi gör om egentligen hela systemet för medborgarskap. Tidigare så har det inte funnits några egentliga materiella krav, förutom att man ska ha vistats i Sverige i en viss tid, några år. Men nu lägger vi till test i språk, samhällskunskap, bidragsfrihet i 3 år innan du kan söka. Du ska ha en egen inkomst och du ska ha bott längre och klarat ett tuffare vandelskrav. Mm.
Uppehållstillstånden, berätta kort om det.
De permanenta uppehållstillstånden kommer ju fasas ut. Där upplever jag att det finns en ganska brett samförstånd. Däremot vad som kommer att hända sen med de befintliga permanenta uppehållstillstånd som är aktiva idag, där har vi inte gått hela vägen fram. Men vi kommer säkert att kunna lösa ut den frågan också.
Och kvalificering till välfärden slutligen?
Kvalificering till välfärden, där finns det en utredning färdig. Det kommer att komma en lagrådsremiss lite längre fram. Och vad det handlar om, lite förenklat, är att när du flyttar till Sverige idag så är ju alltså de flesta av våra välfärdssystem bosättningsbaserade. Det vill säga, du får tillgång till dem när du bosätter dig. Det som kommer att hända nu är att du kommer att få en väntetid på 5 år om det inte är så att du själv har en okej lön, att du klarar din egen försörjning, för då kommer du kunna få tillgång till det hela snabbare. Så att en väntetid. Det gör Sverige betydligt mindre attraktivt att komma till som asylsökande till exempel.
Fint, fick vi en sammanfattning från Ludvig. Douglas, om du får sammanfatta politikutvecklingen på det här området sedan valet. Ja, vad skulle du vilja... Vi kan väl börja med det som Ludvig sa. De här 3 punkterna, är de bra?
Ja, men det tycker jag är grunden. Alltså, Sverige har ju tagit emot för många under en för kort tid, vilket gjort att vi har misslyckats med integrationen, fått stora problem med arbetslöshet, utanförskap och i längden kriminalitet. Och att man minskar mängden invandrare som kommer till Sverige är ju väldigt viktigt. Det kan ju vara sant samtidigt som jag brukar säga att jag är fortfarande, samtidigt som det är sant, så är jag ju stolt över de många människor som man har hjälpt undan för flykt och krig. Men att man minskar invandring i Sverige är väldigt viktigt. Och om man får lägga till någonting så är det ju också att den här regeringen har gått fram med att man verkligen ökar utvisningen av de som begår brott, som jag också tycker är väldigt bra. Alltså se till att ifall man har begått brott och har verkställighetshinder, då försöker vi lösa ut det så att man faktiskt blir utvisad. Men också att inte bara de absolut grövsta brotten leder till utvisning, utan att även andra, lite mindre grova brott också leder till utvisning.
Finns det någonting du tycker har varit dåligt, i så fall vad?
Ja, jag tycker ju att man har gjort fel både vad det gäller arbetskraftsinvandringen, där man går för hårt på de som kommer hit och arbetar. Och då även de som har anlänt hit eller de som kom tidigare, som idag har fått ett arbete, att de ska behöva lämna, många av dem. Och sen så tycker jag ju att i flera av de lagstiftningsändringar som är gjort, både den förra regeringen och den här regeringen, så har man fått oanade konsekvenser, till exempel de här då 18-19-åringarna som nu rapporteras om att de utvisas. Det är också fel.
Mm. Vi ska återkomma till arbetskraftsinvandringen, då ska vi höra vad båda har att säga. Men om vi tar de här tonårsutvisningarna, Ludvig, kan du förklara lite? Det är ju flera olika förändringar som har lett fram till att det har blivit så här, vad jag har förstått. Varför är det så att man, när man fyller 18, att man inte får vara kvar i vissa fall i Sverige? Vad är det som har hänt här?
Det beror på att personer i Sverige som har permanent uppehållstillstånd, de kan ju ta hit sina anhöriga, barn då. Barnen stannar på anknytning till föräldrarna. När du har permanent uppehållstillstånd, då kan du bara ha barnen på din anknytning tills de är 18. Så att efter att de är 18 så kan de inte förlänga sina uppehållstillstånd. Uppehållstillstånden tas inte tillbaka och de är i normalfallet tvååriga. Så att lite grann beroende på när du fick din sista förlängning då, och sen fyller du 18, då kan det bli så att du inte kan förlänga ganska nära din 18-års då. Det kan också bli kanske närmare 20 eller 21, lite grann beroende på då. Mm. Och om du däremot är här på arbetstillstånd, då gäller 21 år istället. Så då kan barnen hänga med tills de är 21 år gamla och sen så måste de fixa ett eget uppehållstillstånd. Mm. Och det här är också ganska viktigt att komma ihåg varför det här har skett. Ibland så brukar man hävda att det här är någonting som beror på en regeländring som den här regeringen genomförde 2023 av 5 kap 6 utlänningslagen, 5-6 brukar det kallas. Det tror inte jag stämmer. Jag är ganska säker på att det inte stämmer, utan 90% av det här problemet beror på en regeländring som genomfördes av Morgan Johansson som trädde i kraft sommaren 2021. Det är egentligen därför det här har hänt.
Var det då synligen ömmande skäl försvann och ersatt? Nej, det var inte den alltså.
Nej, ja, dels. Alltså, den propositionen gjorde alltså att du behövde ha en egen inkomst för att få permanent uppehållstillstånd. Mm. Innan det, då blev de här barnen puttade tillsammans med föräldrarna. Alltså barnen fick putt samtidigt som föräldrarna fick putt och då uppstår ju inte det här problemet.
Ja, okej. Okay.
Där man införde det här så genomförde Miljöpartiet en säkerhetsventil, trodde de. Men de hade inte riktigt koll på vad de gjorde. Märta Stenevi pratade till och med om precis det här på presskonferensen. Sen visade det sig då i efterhand och att jag tror inte att särskilt många av de här personerna som blir 18 egentligen någonsin har fått stanna på den här säkerhetsventilen som Miljöpartiet införde.
Och vilken är den säkerhetsventilen?
Det är 5 kap 6.
Okej, okay. Och det här med att synligen ömmande skäl blev särskilt ömmande skäl, det har inte med saken att göra. Tvärtom, särskilt ömmande blir synliga. Det har inte med saken att göra riktigt, eller?
Det kan ha varit vissa personer som har fått stanna på särskilt ömmande skäl. Och det är ju den säkerhetsventilen som de införde vid det här tillfället. Mm. Men det är väldigt, väldigt osäkert. Jag har begärt ut uppgifter från Migrationsverket om det här. De har ingen statistik, de kan inte svara på det. Det finns ingen HD eller HFD-dom som indikerar att det här har varit vanligt. Det har aldrig prövats i högsta instans. Så att jag tror att det här har varit extremt ovanligt och att anledningen till att det här sker nu, det är ju för att när de här nya reglerna om försörjningskrav för permanent uppehållstillstånd infördes, då var det så att då hade ju alla putt. Och sen tänker du att det kom en person som blev 18 året efter. Visst, den personen kanske inte fick stanna, men den personen hade ju då bara bott i Sverige kanske ett år. Och det är först nu vi får den här situationen att du har personer som har bott i Sverige i 4-5 år och sen inte kan få förlängt dem. Mm.
Det låter rimligt. Douglas, har du någonting när vi bara reder ut fakta här? Har du något att tillägga här?
Nej, men när jag har försökt tolka detta så har jag också sett att jag har gått in och kollat väldigt kritiskt. Jag har inga problem att vara självkritisk mot den egna regeringen. Mm. Men när jag kollar på det så finner jag också ungefär det som Ludvig säger, att ändringen 2023 är egentligen inte den stora orsaken här, även om den också har orsakat några få fall. Men i de flesta fall så är det ändringen som egentligen gjordes 2016, men som fastställdes 2021 och som nu då får konsekvenser. Mm. Och jag menar ju att det här är konsekvenser som man inte vill ha. Och även om det är få fall så är det människor som har gjort allting rätt. Föräldrar som har följt beslut, föräldrar som har fått uppehållstillstånd. 18-åringar som gått i skolan med svenska klasskamrater, är duktiga i skolan. I många fall pluggar natur och teknik, men som ändå utvisas. Och där menar jag att man behöver se till att man får ändringar på plats.
Ja, precis. För konsekvensen kan ju ändå bli att när man ganska nära efter ens 18-årsdag, det kan ju vara ganska kort tid efteråt, när man är 18 år så går man ju man kan fylla det på våren i två år i gymnasiet, man har alltså studenten ett år borta. Jag skulle säga att de flesta tänker ju ändå att man är i familjens sköte då, så att säga, och ändå då så förlorar man helt plötsligt sitt uppehållstillstånd. Är det rimligt att sådana här konsekvenser ska uppstå? Vad säger du, Ludvig?
Det behöver de ju inte göra i de allra flesta fall. Alltså, de flesta personer som hamnar i den här situationen är ju arbetskraftsinvandrare. Har man kommit för skydd, alltså har man fått asyl i Sverige, då går ju det ofta vidare på barnen och då hamnar man inte i den här situationen. Men det är arbetskraftsinvandrare som sen har fått permanenta uppehållstillstånd och då kan barnen bara stanna tills de är 18. Mm. Det som man väldigt ofta glömmer i det här perspektivet är att alltså, vuxna människor har ett ansvar att planera sina egna liv. När man läser artiklar om de här fallen då, som lyfts upp i media, så tycker jag ibland ser det väldigt mycket ut som att de här besluten kommer som en blixt från klar himmel för de här personerna. Att de liksom blir förvånade över att de här barnen då inte har kunnat fått förlängt tillstånd. Trots att de här reglerna har legat fast under lång tid. Det här måste ju rimligtvis ha varit känt för de här personerna. Det är ett väldigt, väldigt märkligt beteende från många av de här familjerna. Att de inte håller koll på vilka regler som gäller i Sverige. Och dels att de väljer att gå över på ett permanent uppehållstillstånd. När de vet att det förkortar barnens vistelse med 2 år. De här personerna skulle ju kunna förlänga sina arbetstillstånd istället. Och då får ju ungarna vara kvar tills de är 21. Mm. Så det är extremt märkligt att människor är så inkapabla till att planera sin egen vistelse i Sverige.
Det kan man ju tycka och säga att det är föräldrarnas fel och så vidare. Men ändå då, jag vet inte, ni minns säkert hur det var när ni fyllde 18 år. Om ni födde på våren så gick ni alltså 2:an på gymnasiet. Och helt plötsligt får höra då att nu får inte jag stanna kvar i det land där jag kanske bort i 4 eller 5 år. Är inte det en helt... Jag tycker det låter som en orimlig konsekvens. Men du tycker det
är... Men det är inte så att de helt plötsligt får höra det. Det här borde de ha känt till sen de flyttade till Sverige.
Jag tycker nog att...
Men ändå om situationen uppstår att föräldrarna inte... Jag hade nog inte som 17-åring koll på exakt vilken juridisk status jag hade. Mina föräldrar kanske inte hade det heller. Jag menar ändå att det är en märklig situation att hamna i.
Nej, alltså jag har bott utomlands ganska många år. Jag hade järnkoll på vilka regler som gällde för mitt uppehållstillstånd. Och det hade alla andra utlänningar som jag kände också. Och det här var ett land där de är ganska tuffa vad det gäller invandring dessutom. Det är helt otroligt att ha föräldrar som bor utomlands med barn som inte håller koll på vilka regler som gäller för barnens uppehållstillstånd. Alltså det är chockerande att se vissa av de här fallen.
Douglas, vad vill du säga?
Ja, men jag tycker att det är lite väl hårt eftersom att jag uppfattar det som att en majoritet av landets politiker som sitter i riksdag och regering inte hade räknat med just de här konsekvenserna för de här 18-åringarna och att det här är, som du säger nu, du har börjat ut siffror nu, du har börjat kolla på många av de här fallen nu, och ifall det är så att vi just nu kan uppfatta att det här är en konsekvens av de här besluten, så tycker jag det är helt orimligt att alltså vänta sig att de här föräldrarna och de här barnen skulle ha kunnat räkna med det. Jag håller med om att man har ett stort eget ansvar att ha koll på saker, men det här är orimligt att förvänta sig det i det här fallet.
Ludvig, du skakar på huvudet, vad tänker du?
Ja, nej, det är absolut inte. Anledningen till att jag begärt det här nu, det är ju för att kunna motbevisa den här tesen om att det skulle vara tidigare regeringens förändring från 23 som ligger bakom det här. För det har jag egentligen hela tiden varit väldigt skeptisk till. Jag har inte trott att det var det från början. Men nu när folk påstår det, då måste vi ju reda ut hur det så i fallet.
De här fallen har börjat uppstå nu i huvudsak, och därför tycker jag det är orimligt, och man har fått sina tolkningar av den här lagstiftningen. Man, som du sa, vi visste inte egentligen vilka av de här fallen som gäller efter den nya lagstiftningen som infördes 2023. Så jag tycker det fortfarande är orimligt att förvänta sig det.
Ja. Innan vi går vidare, för vi ska hinna med rätt mycket, men din poäng är så här att det är ändå inga orimliga konsekvenser, utan det ansvaret för det här ligger främst hos familjer och föräldrar. Ja,
framförallt eftersom Tidösamarbetet plockade bort den övre gränsen för hur många gånger som du kan förlänga ett arbetstillstånd. Och det här betyder att ingen av de här personerna behöver gå över på ett putt för att stanna i Sverige. De kan förlänga sina arbetstillstånd. Förlänger de arbetstillstånden, då får ungarna hänga med tills de är 21. Då har de en rimlig period att skaffa sig en egen vistelse, om det är så att de vill vara kvar i Sverige. Så att reglerna är inte orimliga. Det är bara det att det som har hänt här, det är att allmänheten och de utlänningar som bor i Sverige, de har någonstans liksom vant sig vid att Migrationsverkets beslut spelar ingen roll, därför att alla får stanna i slutändan i alla fall. Och när man har vant sig vid det här, då har man liksom helt glömt bort att man måste hålla koll på regler och planera sin vistelse. Och sen nu helt plötsligt då, när Migrationsverkets beslut helt plötsligt börjar spela roll för att vi har en ny ordning, då kommer man att bli liksom chockerad och ställer sig och gråter framför en kamera istället. Alltså det man borde ha gjort är att hålla koll på de här reglerna från början. Det är en självklarhet när man bor i andra länder.
Mm. Innan vi slutar, Douglas, bör regeringen göra någonting för att, så att säga, täppa till och förändra här, tycker du?
Ja, nej men, och jag är väldigt glad. Regeringen säger att de tittar på en lösning för att kunna hitta att man har ordningen som du beskriver för arbetstillstånd, alltså att barnen kanske har upp till 21 år ålder på sig, och att man hittar den ordningen även här, så att vi inte har den här orimliga konsekvensen som är idag, att ja, till och med något fall jag läste om där polisen gått in i en gymnasieklass och hämtat ett barn från klassrummet och tagit den ut för att den då inte har uppehållstillstånd.
Det var inget barn, det var en 18-åring?
Ja, en 18-åring, ja, precis. Men det är, alltså, så här, ja, det är unga vuxna. Inom många andra delar av svensk lagstiftning så betraktar vi det som att det är föräldrarna som har ett försörjningsansvar upp till 21. Och det tycker jag är rimligt även här. De går gymnasiet, de gör allting rätt, de sköter sig, de borde inte straffas för det.
Får jag bara fråga då, vilken ålder, när ska man dra gränsen? Och eftersom 21 är ju den gränsen som man kan stanna till idag om man planerar sin vistelse. Vad är en rimlig gräns, tycker du?
Ja, men jag tycker väl att den är rimlig utifrån hur lagstiftningen i övrigt ser ut, att man flyttade till 21. Jag skulle väl tycka att ifall man ser det som att människor som har kommit hit och anstränger sig ska ha möjligheten att kunna utbilda sig, arbeta, göra allt de kan för att bli del av det svenska samhället och sen kunna stanna kvar och bli del av Sverige, så tycker jag väl kanske 24-25 är en rimligare ålder för den som är ung, eftersom att du då, för det första, eller eftersom att vi nu höjer lönekravet i arbetskraftsinvandringen, så ifall du ska klara att både göra en utbildning, plugga, anstränga dig och få en lön som motsvarar lönekravet, då tycker jag väl 24-25 är rimligt. Därför att det är inte rimligt att förvänta sig av en 21-åring att de ska klara ett lönekrav på 34 000.
Vi återkommer till arbetskraftsinvandring och lönekrav. Det är mer saker. Vi konstaterar att här råder helt enkelt en oenighet, och så får lyssnarna då avgöra vem man tycker har de bästa poängerna. Om vi fortsätter, Ludvig, enligt din bedömning, i vilken grad tycker du att överenskommelsen som gjordes i Tidöavtalet när det gäller just kring migrationspolitik, hur mycket har man gått i land med den så här när det snart är färdigt, så att säga, för redovisning?
Ja, allt är ju i olika stadier av implementering. Vi har på kalendern då för det här kommande terminen i Sveriges riksdag, så har vi 12 proppar på migrationsområdet. Och när de 12 propparna är klara, då är väl 90% färdigt, ungefär.
Mm. Okej, okay. Och är det något stort som du inte tycker man gick i land med som man borde ha klarat av?
Nej.
Nej, okej. Vi går in då lite mer på enskilda områden. Då ska vi börja med asylsökande, som då tidigare var en mycket stor del av invandringen till Sverige. Det är den inte numera riktigt. Det var 6700 personer som sökte asyl i Sverige i fjol. Och det är något av det lägsta antalet så långt bak det faktiskt finns statistik. Det är möjligt att det är lägsta per capita faktiskt. Ludvig, 6700 per år. Är det fortfarande för många?
Ja.
Ja. Hur många borde det vara?
Noll.
Noll? Okej. Okay. Vad säger du, Douglas?
Ja, jag har inget emot att den skulle vara lägre.
Så. Varför? Jag tänker det är ändå en värld som präglas av krig, förföljelse och sådana här människor. Kom på flykt. Det finns över 100 miljoner på flykt. Varför ska inte de till Sverige?
Ja, vi har alldeles för stora problem med utanförskap redan idag, och det tycker jag att vi hade redan för 10 år sedan. Det finns ingen anledning att ta hit ännu fler personer för att fylla på de här problemen ytterligare. De allra flesta människor som behöver lämna sina byar, sina hem där de befinner sig, och det finns ju många sådana, absolut, men de allra flesta kan hitta en fysisk säkerhet betydligt närmare sina hemorter än att liksom resa över halva jordklotet för att ta sig till Sverige. Det är inte nödvändigt.
Mm. En nollvision för asylinvandring, Douglas, vad tänker du om det?
I stora drag så håller jag med om att vi ska ha en låg invandring. Sverige har haft en väldigt hög invandring.
Ja, men du pratar just asylinvandringen.
Ja, asylinvandringen.
Ja, lägre än 6700 per år.
Jag har egentligen ingen siffra som jag har tänkt ut så, men så här, och antalet som man får som söker asyl i Sverige är ju inte liksom en siffra som politiker kan bestämma, utan det beror ju på hur många som vill söka sig till Sverige, och sen så har vi en lagstiftning som är anpassad efter det.
Fast nog kan vi bestämma ganska mycket, för när vi ändrade politiken 2015 gick ju Sverige från att ta emot, jag tror vi 2014 var uppe i ungefär 13% av alla som kom till EU kom till Sverige. Nu är det ju färre än 1%, och det måste ju bero på politikförändringar, tänker jag.
Ja, nej men absolut, men man kan inte bestämma, alltså det är inte som att man säger nu tar vi in 1000, nu tar vi in 2000, utan man skapar ju pull och pushfaktorer i politiken. Ja. Så utifrån hur attraktivt vi gör det för människor att ta sig till Sverige, så spelar det ju roll för hur många som söker sig till Sverige.
Då är vi överens, jag menar bara att politiken har viss kontroll över pullfaktorerna.
Men vi kan inte ta ett beslut nästa år och så blir det noll.
Nej, så är det. Jag tänkte fråga dig, Douglas, jag tittade på din Wikipedia-sida, där stod att du gick med i Moderaterna 2014, stämmer det?
Ja. Ja.
Då hade vi också en borgerlig regering och då tog ju Sverige sagt emot ungefär 13% av alla asylsökande i EU. Det var sjunde, åttonde sådär av alla som kom till EU totalt kom till Sverige. Och en moderat statsminister har manat oss att öppna våra hjärtan inför att det skulle bli ännu fler i framtiden, vilket han hade rätt i. Nu är ju som sagt motsvarande andel nere i under 1%. Och det är bättre nu. Vad tänkte du 2014 när Sverige var föremål för så stor invandring?
Jag tänkte svara att då var jag väl typ 15 år. Så jag
du engagerade politiskt
då? Tänkte väl att jag skulle få kyssa söta tjejer på diskot, tänkte jag väl på kanske.
Ja. Var det därför du gick med muff för den dag?
Ja, just det. Nej, det var nog för att jag var nördig och den anledningen som du egentligen frågar, varför sökte jag mig till den politiken? Ja. Men jag såg ju Moderaterna som ett problemlösa parti och som såg problem med arbetslöshet framför sig och jag brydde mig om skattepolitik men också integration. Men jag tycker att ja, då kanske inte ska synda för de saker jag tyckte när jag var 15, men med tiden och med fast i hand så är det väldigt tydligt att vi har haft hög invandring. Och det är därför vi idag och sedan många år tillbaka driver en låg invandring. Mm.
Ludvig, Sverigedemokraterna har ju inte riktigt gjort samma resa i migrationspolitiken utan har stått kvar på samma ställe. Vad tänker du om att andra partier, kanske framförallt Moderaterna, men även Socialdemokraterna och andra partier har kommit åt ert håll?
Ja, det är väl jättebra att folk börjar nyktra till. Det är väl ingenting. Alltså, jag tycker inte det här spelet som man brukar spela ibland och säga, vad var det jag sa? Vad var det vi sa 2016-2017? Det finns ingen anledning att käbbla över det som har hänt, utan nu är vi där vi är. Och vi måste liksom titta framåt.
En fråga kring specialgrejen kring asylområdet till Ludvig. Det är ju så att det har ju kommit en hel del människor enligt det som kallas massflyktsdirektivet som aktiverades 2022. Det är då ungefär 40 000 ukrainare. Jag vet inte hur många som är kvar i Sverige nu, men det totalt har det kommit så under de här 4 åren. Och det var ju SD inte emot, vad jag förstod, att man aktiverade det massflyktsdirektivet. Är det ett, så att säga, ett okej undantag när det gäller att det är noll i övriga fall, men händer det som i Ukraina, då kan vi ta emot?
Ja, det är okej. Och massflyktsdirektivet är ju väldigt speciellt, ska man ju komma ihåg. Massflyktsdirektivet skapar ju inte dels en rättighet för att stanna i Sverige för alltid, utan de uppehållstillstånd som man får på grund av massflyktsdirektivet, de gäller så länge som direktivet är aktiverat. När direktivet inte längre är aktiverat, då har de här personerna inte rätt att stanna på den grunden. Sen kanske de kan stanna på en annan grund, men det får vi se. Det här skiljer sig ju väldigt, väldigt mycket ifrån hur asylpolitiken ser ut i övrigt. Alltså vad det gäller massflyktsdirektivet så har man från politikens sida en väldigt, väldigt tydlig kontroll över hur det här tillämpas. Dels det, men sen har det ju också att det här ligger ju i Sveriges intresse naturligtvis. Den här regeringen har ju varit väldigt generös med att hjälpa Ukraina och det har vi ju liksom en bred enighet kring även bland de andra partierna i Sveriges riksdag. Men då tycker vi att biståndspolitiken och även försvarspolitiken, alltså när vi stöttar med försvarsmateriel, bör ju också hänga ihop med migrationspolitiken. Det vill säga att om det är så att ukrainare behöver förflytta sig ut ur landet en viss period, då tycker jag inte det är så konstigt att vi ställer upp på det.
Men skulle det här kunna bli aktuellt i andra fall? Hade det kunnat bli aktuellt, vad vet jag, i samband med Syrienkriget 2013?
Det var aktuellt.
Ja, men man gick väl inte så långt?
Det gjorde man inte.
Hade ni varit för eller emot?
Absolut inte.
För att, vad var det för skillnad mellan Syrien och
det finns inget direkt svenskt intresse av att fylla på Sverige med personer från Syrien som orsakar de problem som människor från den här regionen tenderar att orsaka. Omöjligt att skicka dem tillbaka om de sen inte vill återvända, eller i många fall väldigt, väldigt svårt. Precis som vi har med asylsökande från den här regionen idag. Det finns heller inget riktigt svenskt nationellt intresse. Alltså om Syrien styrs av en Al-Qaida-gren som är backad av Turkiet eller någon milis som är backad av något annat land. Visst, det kanske gör en skillnad för de som bor där, men det är ingenting som vi i Sverige behöver lägga ner massor med skattepengar och energi på att lägga oss i, tycker jag.
Vad tycker du om det här, Douglas? Ludvig menar att det finns att migrationspolitik och säkerhetspolitik och vad som är av Sveriges svenskt nationellt intresse samspelar där. Därför kan ukrainare fly till Sverige, men inte syrier. Gör du också den uppdelningen?
Ja, men det är en komplex fråga. Om man tittar på läget som Sverige var i 2013 så är det nog klokt att man inte aktiverade massflyktingdirektivet. För vi hade redan haft en stor invandring och vi hade inte jättebra mottagarförmåga och hade inte klart att integrera dem på ett särskilt bra sätt. Och sen så är det väldigt uppenbart, tycker jag, att det finns samspel mellan migrationspolitik och försvarspolitik. Ifall man bara ser liksom Irans intressen och användning av människor som då både blir infiltratörer eller spioner eller gängkriminella som har aktiverats genom iranska regimen för att utföra dåd här i Sverige. Så det finns ju uppenbarligen kopplingar däremellan. Mm.
Och också, Ludvig, menar du att man ska ta hänsyn till vad så här, integrationsförmågan eller benägenheten hos gruppen? Så här, om man har dåliga erfarenheter av integration från syrier tidigare, då ska man inte tänka med syrier.
Nej,
har man bra från ett annat land, då är det mer okej, så att säga. Man kan göra den skillnaden.
Ja, absolut. Självklart. Det måste man ju få göra.
Finns det några gränser på det här? Säg att ukrainarna skulle bli inte 140 000 utan 140 000. Och så här. Var ska man sätta den gränsen?
Det beror på hur mycket problem som det skulle orsaka för oss. Mm. Det är väldigt svårt att säga. Just nu så finns det lite drygt 40 000 personer. Sen inom Europa, eftersom massflyktsdirektivet gör ju att de här personerna kan röra sig mellan EU-länder, så har vi inte alltid perfekt kontroll på exakt hur många ukrainare som befinner sig i Sverige. Men låt säga då runt 40 000. Det har ju inte orsakat några egentliga problem för oss. Mm. Eller i alla fall väldigt, väldigt små problem om det är så att det har hänt någonting någonstans ute i någon kommun. Men däremot, 40 000 personer från Syrien eller Somalia, då börjar vi få en del sociala problem, kriminalitet och så vidare.
Men volymen i sig stör det inte. Om det är 400 000 som kommer som inte orsakar något problem, då är det också okej.
400 000 är väldigt mycket människor. Jag har svårt att se hur vi skulle kunna ta emot 400 000 människor på ett bra sätt eftersom landet är av den storleken som det är. Mm. Det här skulle antagligen själv reglera. Alltså om det skulle vara så många personer från Ukraina som dök upp, då skulle de nog självmant kanske sluta att komma till Sverige för att det helt enkelt inte fanns rimliga villkor för mottagning här.
Det beror ju helt på hur situationen ser ut i andra länder och så vidare.
Men man ska komma ihåg, så som jag sa tidigare, massflyktsdirektivet innebär inte att de får en rätt att stanna i Sverige bortom när massflyktsdirektivet avaktiveras. Och det är ju det som är liksom den viktiga skillnaden här. Det är inte ett permanent åtagande utan det är ett tillfälligt åtagande. Mm.
Mm. Douglas, vill du lägga till något mer?
Nej, bara att man får, alltså, instämmer i att det är såklart skillnad från land till land. Alltså, vi skulle nog vid ett ryskt anfall av Finland så skulle vi kunna ta emot väldigt många finnar och uppfatta att det fanns ett väldigt stort folkligt stöd att ta emot väldigt många finnar. Alltså, nu ska man inte säga siffror, men 1 miljon finnar som behövde det. Alltså, jag tror att Sverige skulle vara öppna för att göra det. Och så klart är det en skala utifrån närhet, kulturellt, geografiskt och så vidare som påverkar, och det måste man ju våga erkänna och se.
Hur är det där asylsystemet som det har hittills varit? Har man kunnat ta hänsyn till det ni båda framhäver, att det är viktigt att kolla kulturell närhet och förmåga till integration? Och så att du skakar på huvudet, Ludvig. Det har man
Nej.
Inte gjort.
Nej.
Och det har varit fel, eller?
Ja, självklart. Asylpolitiken är ju rättighetsbaserad. Man prövar asylskäl efter objektiva kriterier och det fastställs i EU-rätten indirekt och via flyktingkonventionen. Och man tar ingen hänsyn till integrationspotential eller liknande. Det gör vi nu inom systemet för kvotflyktingar, men det är ju en väldigt liten del av det hela.
Mm. Håller du med om det, Douglas, att man bör ta hänsyn till, så att säga, göra skillnad på folk och folk? Vissa är mer integrationsmöjliga än andra.
Nej, men jag tycker inte man ska göra skillnad på folk och folk på det sättet. Alltså, folk som söker asyl i Sverige söker asyl i Sverige, och de kommer testas oavsett var de kommer ifrån.
Det som Ludvig sa var ett problem.
Ja,
du tycker inte det?
Nej, jag tycker inte det är ett problem. Däremot så måste ju våran pullfaktor, alltså varför man söker sig till Sverige, vara anpassad efter det. Ett av de bästa reformerna som vi genomför eller som kommer genomföras nästa mandatperiod är ju det här med kvalificering in i välfärden. Nämligen att ifall du kommer hit och inte då arbetar, inte med och bidrar till samhället, då kommer du inte få tillgång till välfärden. Det kommer att göra att vi bara, alltså, då finns det inte jättemånga anledningar för människor som inte kommer kunna bidra till Sverige att ta sig till Sverige, och därmed kommer vi ha en selektering av människor som kommer kunna bidra till vårt land, som kommer söka asyl och söka sig hitåt. Mm.
Vi går vidare. Vi ska prata lite mer om uppehållstillstånd. Det har ju vi redan varit inne på lite, men det finns ju en omdiskuterad förändring på gång där. Det gäller ju då att permanenta uppehållstillstånd enligt förslaget ska ändras till att bli tillfälliga, och det ska gälla då även det som, så att säga, retroaktivt. Har man ett permanent uppehållstillstånd ska det kunna bli tillfälligt. Vi hade en diskussion tidigare om det i podden i vintras. Det hörde ni kanske. Då var det Fredrik Kärrholm från Moderaterna och Nils Perup Pedersen från Centerpartiet som var här och pratade. Ludvig, du pingade mig på Twitter eller X efteråt och skrev så här: ett tips i all välmening att bjuda in gäster som jobbar med frågan till vardags. Helt vitala delar av utredningen som borde påverka båda sidors argument. Framgång överhuvudtaget inte. Allmänheten som lyssnar är sannolikt sämre informerad efter jämfört med före. Det där låter ju inte riktigt bra, för det är inte riktigt poddens avsikt. Men Ludvig, vad blev det för fel när Fredrik och Nils pratade?
Felet är att ingen av dem lyfter upp att det finns andra faktorer som skapar en stark presumtion för uppehållstillstånd, eller till och med en rättighet. Att man tar tillbaka permanenta uppehållstillstånd betyder ju inte att du tar tillbaka dels statusförklaring, alltså om du har en flyktingstatusförklaring. Dels så tar man ju inte heller tillbaka statusen som varaktigt bosatt. Varaktigt bosatt, det är alltså ett EU-regelverk som säger att personer som har bott i ett EU-land, behöver inte vara i Sverige, det kan vara ett annat land, i 4 år, och som kan styrka sin identitet, som klarar sin egen försörjning och som är ostraffade. De får status som varaktigt bosatta. Den här statusen är kvar även om det svenska permanenta uppehållstillståndet försvinner. Det gör att de har då alltså en rättighet till att få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Det tror jag är treårigt i de flesta fall. 3 eller 5 år. Och det är alltså snarast en summarisk förnyelse. Så det innebär alltså den praktiska påverkan på de här människornas liv. Det skulle vara att man fyller i en lapp var tredje eller var femte år. Och det är inte särskilt dramatiskt.
Vad är det då för poäng att ändra det här ifall man de facto får har ett permanent redan?
Jo, därför att det finns personer som inte har statusförklaring och som inte är VABO. Det finns personer som är kriminella men som lever kvar på sina permanenta uppehållstillstånd. Det finns personer som är här för att missbruka våra välfärdssystem, som alltså är kroniskt arbetslösa och helt ointresserade av att försörja sig själva. Och de här personerna fångas ju inte upp av de här regelverken. Sen finns det personer som har kommit som asylsökande, fått en statusförklaring och sen så förlorat sin statusförklaring, antingen på grund av yttre faktorer eller på grund av att man har begått brott eller på att man har ljugit. Så det finns massor av personer som inte borde vara kvar i Sverige och som inte har något utav de här två faktorerna som vi då skulle fånga upp med det här förslaget. Så att syftet med det här förslaget är inte att egentligen breda grupper ska behöva lämna landet, utan det är att de personer som är dels då kriminella, kroniskt arbetslösa eller har förlorat sin statusförklaring men som ändå är kvar, att de personerna inte ska få förnyat. Mm.
Ingen vet ju vad jag har förstått exakt hur många det här omfattar, men jag tror Migrationsverket, var det 185 000 de hade räknat?
Nej, det där är också en siffra som slängs runt och det stämmer inte heller. Jag fick lite känslan av att när de två personerna då som debatterade det här sist, de började läsa kapitlet om konsekvens.
Ja, det var det. Migrationsverket har ju använt den siffran något läge.
Ja, men de slutade läsa efter en halv sida och sen så blev det inget mer. Så att det finns så många personer som har permanenta uppehållstillstånd med litet mått av osäkerhet. Men det är inte så många personer som kommer påverkas av det här. Utan det som man räknar med, och det som utredaren räknar med, att det är ungefär 60 000 personer som kan bli föremål för ett beslut om att ta tillbaka PUT och istället bevilja ett tillfälligt uppehållstillstånd, potentiellt. Av de 60 000 så är det ungefär kanske 20 000 som har VABO-status eller som skulle få det. Och sen ytterligare kanske 25 till 30 000 personer som har en statusförklaring. Beroende på då om man börjar gräva i de här statusförklaringarna så kan man säkert hitta en massa personer som inte borde ha dem längre. Men i utgångsläget. Och det betyder att det är kanske ungefär 10 till 15 000 personer som inte borde vara i Sverige, mellan tummen och pekfingret, som man kan komma åt med hjälp av de här reglerna.
Okej, då fick vi ditt perspektiv på det här då. Får man gå tillbaka och lyssna på vad Fredrik och Nils sa och jämföra och läsa själv. Douglas, vad tycker du om den här förändringen?
Ja, men i grunden så tycker jag inte vi ska ha de här mellanlägena av att folk liksom är på uppehållstillstånd över väldigt lång tid. Alltså, är man i Sverige över lång tid, är med och bidrar, integrerar sig, jobbar, då ska man ju kunna bli svensk medborgare, menar jag. Och där tycker jag är problemet i den här utredningen, att man har kollat på hur man ska kunna bli av med människor som inte borde vara i landet. Det instämmer jag i. Men att det finns för få förslag av liksom den här inträdesprincipen. Alltså att människor som är i Sverige, som har rotat sig i Sverige, jobbar och bidrar, att de också ska kunna omvandla sin situation till att bli medborgare i Sverige. Och ifall man hade föreslagit också det, så tror jag att man hade kommit mycket längre i det här läget. För att annars hade vi risken är att vi skapar ett mellanförskap där människor har någon slags status som inte är särskilt tydlig och att vi därmed inte kan omvandla de här till att bli medborgare. Och jag har liksom, som sagt, jag håller med om att man ska inte ha dem i mellanförskap och man ska inte ha kriminella kvar eller människor som inte har skött sig. Men man måste se till att de som är här också kan bli medborgare.
För det du säger, hur rimmar det med att man exempelvis utökar tiden som krävs för bosättning för ett medborgarskap? Är det lämpligt? Det talas väl nu att man ska bott, vad är det, 8 år? Det går väl åt andra hållet, så att säga?
Ja, men så här då. Jag tycker att vi gör väldigt många förändringar som är bra för hur vi ska ha ett migrationssystem framåt. Problemet är att vi har haft ett ohållbart migrationssystem. Alltså massa människor har kommit hit, fått höra en sak om hur de ska få ha det här i landet, hur deras situation ska vara och vad de ska göra, vad som är rätt agerande för dem för att få stanna här i Sverige. Och så har många följt det, finns de som inte följt det, de pratar inte om här, utan de som har följt det och agerat efter det. De ska inte svepas med i den här nya förändringen, utan de som har skött sig enligt de gamla reglerna som vi har sagt till dem och som har integrerat sig, gjort det vi bett om, de måste också få stanna. Och där menar jag att den här regeringen och Tidö borde anstränga sig mer för att verkställa det.
Vad gör regeringen och Tidö fel där?
Ja, men bland annat då så hoppas jag att man inte går vidare med den här utredningen, utan att man då gör någon slags tilläggsutredning för att också se till att flera av dem som varit här länge, jobbar och bidrar, också kan omvandla sin situation till medborgarskap. Och det här då att man nu, jag tycker man är för långsam med att få till en lösning vad det gäller utvisningar av de som då, de här tonåringarna eller 18-19-åringarna som vi pratade om innan. Och utöver det så har vi de här spårbytarna från, från uppehållstillstånd till arbetskraftsinvandring, som ju kom i det gamla systemet, varit här under lång tid, börjat jobba, men som nu utvisas ungefär 5 000 stycken.
Men det Ludvig sa tidigare, att det här gäller inte särskilt många personer, och de som då ska förlora sina uppehållstillstånd är ju kriminella och de som missbrukar välfärden och så vidare. Vad är det, är inte det bra det liksom, att man har den här uppsamlingshitet så att säga, som Ludvig framställer? Vad är det du vänder emot?
Ja, men Ludvig delade upp det här lite i så här, nej det är inte 180 000, men det är 60 000, det är ganska många också, och sen en del inom dem omfattas av det här att de är kriminella, men en del av dem är ju då folk som har put och som har skött sig och då skulle hamna i den här situationen att de är förlåt nu tappade jag ordet, EUs
VABO.
Ja, exakt, VABO. Mm. Och där måste det bli tydligare hur de kan omsätta detta in i ett medborgarskap för att bli del av Sverige.
Ja, men det är ju redan tydligt. Alltså, VABO-reglerna är ju glasklara. Det finns en jättestark presumtion för uppehållstillstånd. De har ju i princip en rätt till att stanna. Och samma gäller de som har flyktingstatusförklaring.
Så att där kan de bli medborgare?
Ja, ja, absolut. De måste bara uppfylla kraven. Men,
Så du är inte orolig att de som med Douglas ord då, har gjort allting rätt och följt de regler som har funnits, att de riskerar att bli utslängda på ett orimligt sätt? Du är inte orolig för det?
Eller hamna i ett mellanläge?
Nej, det är inte. Alltså, väntetiden för att bli medborgare, det är ju inte så att du måste ha ett permanent uppehållstillstånd för att behöva tillgodoräkna dig tiden, utan det, även dina tillfälliga uppehållstillstånd kan du ju tillgodoräkna dig. Och det är ju så att väldigt många av de här personerna, av de här 100 eller 180 000 då, som har permanent uppehållstillstånd, kommer att ansöka om medborgarskap, därför att det finns en massa människor som klarar den här tidsgränsen då. Det finns ju många som väljer att inte söka om svensk medborgarskap, och det kan bero på lite olika saker. Men man räknar ju med att en stor del också kommer att ansöka. Och det ska man ju lägga till här. De som ansöker om ett medborgarskap enligt den här utredningens förslag, de kommer ju ha kvar sina putt tills medborgarskapsprocessen är klar.
Vad tänker du om Douglas mer principiella inställning att vi inte ska ha så mycket mellanförskap, utan har folk kommit hit och gör saker rätt och jobbar, då ska man ganska så fort det går in och bli medborgare också? Är det en målsättning du också delar?
Nej, så fort det går, absolut inte. Vi behöver ha en ganska lång vistelsetid i Sverige, inte minst på grund av säkerhetsperspektivet.
Missförstår jag det? Du skakar lite på huvudet här.
Jag håller med om det du sa, men så fort det går tror jag inte. Alltså, det ska inte kunna gå på ett år liksom, utan tycker det är rimligt att man har en tidsfrist och att man ska sköta de olika och kunna uppfylla de olika kriterierna.
Ja, förlåt, det var inte meningen att misstolka dig. Men fortsätt, Ludvig.
Ja, förlåt. Kan du ställa frågan igen?
Nej, men alltså, de som väl har kommit hit och gjort allt sin rätt inom en så att säga rimlig tid, eller vi ska kalla det, de ska också kunna bli svenska medborgare. Vi ska försöka undvika att ha så många i mellanstationen så att säga.
Ja, jag är lite osäker på vad du menar med mellanstationen.
Det var Douglas som...
Jag skulle ju inte säga att det här är en mellanstation, utan det är som vi, systemet då, om vi säger att minimi 2, som den här utredningen heter, implementerades, så skulle vi ha, man kommer till Sverige, man har ett uppehållstillstånd. När man har haft uppehållstillståndet under normalfallet 8 år, så kan man ansöka om medborgarskap om man uppfyller kraven. Det är liksom den normala tågordningen, det är så här det funkar i de flesta länder, även våra närmaste grannländer.
Vi ska gå vidare, tiden går och vi har mycket att prata om. Jag tänkte vi skulle prata lite om det här vandelskravet som då finns på gång, som då går lite bortom den rena laglydigheten, för vi pratar om att kriminella inte ska bo i Sverige och sånt där, utan det här handlar ju om exempelvis, de exempel som har nämnts är att ovilja att betala sina skulder, folk som är här och prostituerade, missbrukar välfärdssystemet, annan bristande regelefterlevnad talas det också om, eller har ett samröre eller deltar i kriminella nätverk och våldsbejakande organisationer. Douglas, är det bra att ha ett sånt vandelskrav?
Och jag tycker ju generellt att man ska ha en princip om att de sakerna som människor inte får göra eller som ska leda till konsekvenser så att, av den typen borde egentligen då kriminaliseras för den här gruppen, så att man följer rättsstatens principer av att det är liksom saker som kan bedömas enligt rätt som är det som leder till att man i så fall inte skulle ha uppehållstillstånd eller utvisas.
Så att det här vandelskravet skulle slida lite mot de principerna att man antingen brottsling eller inte, så att säga?
Jag tycker man kan räkna in vissa delar, absolut. Och till exempel det här deltagarna i extremism och sådana saker tycker jag ju ska vara kriminaliserat, så att det är att man begår ett brott och därmed inte får uppehållstillstånd eller utvisas.
Du tycker det ska vara ett brott att delta i, eller ha extremistiska åsikter? Alltså, eller?
Nej, inte ha extremistiska åsikter, men det tror jag inte kommer mätas. På
nej, men vad med en sån organisation?
Ja, alltså ifall du bidrar på något sätt till, säg, Al-Qaida eller ISIS eller
deltagande i terrororganisation är olagligt idag, och det åker du ju direkt på om du är utlänning.
Nej, det var ju extremistisk organisation jag tänkte på. Vad säger du, Ludvig? Vandelskravet, är det bra?
Ja, absolut. Absolut. Mm. Man kanske ska nyansera lite grann beskrivningen där. Det handlar ju alltså om konstaterade regelöverträdelser i de flesta fall. Sen så att de regelöverträdelserna inte nödvändigtvis behöver vara straffrättsliga. Just nu, som det fungerar, så är det ju mest det straffrättsliga som man tar hänsyn till. Men det kan till exempel handla om att man har fått bidrag eller olika typer av stöd som man inte har rätt till. Och där, det är ju väldigt vanligt att folk får det, ibland ganska mycket pengar, utan att det leder till åtal, därför att det går inte alltid att försvara kostnaden för en rättsprocess, därför att den kanske är betydligt mindre än vad det skulle kosta att, så att säga, bara kräva igen pengarna, eller ja, vad det är värt, så att säga.
Men är det inte där problemet är då? Att vi inte verkställer straffrättsliga problem?
Ja, kanske på ett sätt, men samtidigt så ibland handlar det om summor som gör att det inte är försvarbart för Sveriges domstolar att liksom ha en rättsprocess varenda gång som de får lite för mycket bidrag. Sen finns det också mycket andra intressanta saker där. Om du beter dig grovt störande, om du blir lobad vid ett stort antal tillfällen.
Lobad får du förklara.
Lagen om undertagande av berusade personer.
Ja, du är full på stan helt enkelt.
Ja, du är lite mer än full brukar det krävas. Men full, våldsam, du beter dig störande. Det är ju inte brottsligt, det är ju inte ett straff. Men det är ju ändå ett problem liksom, att folk beter sig på det sättet. En annan intressant grej som har kommit i närtid är ju lagen om självständigt förverkande. Eller självständigt förverkande. Det har ju ni pratat om i podden, så jag utgår ifrån att alla lyssnare känner till vad det är för någonting.
Ja, det tror jag faktiskt Paulina har lärt folk i det här laget.
Ja, exakt. Och det här är ju också typiskt en sån grej. Det är ju inte olagligt. Du blir ju inte dömd för någonting. Det är ju det som är hela poängen med det här. Men man kan ändå konstatera att här finns det ett ohedligt levande i bakgrunden. Mm. Sen har du ju också andra grejer, som att till exempel då svartarbetet, det leder ju också jättesällan till några liksom rättsliga konsekvenser. Och om då man kan lägga ett litet pussel, så tittar man på en viss person och så märker man att han har stora obetalda skulder till kronofogden som han är helt ointresserad av. Han har blivit lobad vid ett stort antal tillfällen. Han liksom har inte jobbat på flera år. Han kanske aldrig har haft en ärlig försörjning i Sverige. Han har fått sina tillgångar tagna enligt den här nya regeln. Alltså du kan ju se ganska enkelt att det här är en person som lever på ett oärligt sätt och som inte borde vara kvar i Sverige. Mm.
Det finns säkert klockrena exempel. Hade någon tittat igenom Christer Petterssons vandel, så hade man kunnat ganska snabbt bedöma den, även bortsett från det straffrättsliga. Kan det finnas fall där det här blir ett rättssäkerhetsproblem, så att det blir en bedömning där man tar folk för saker som kanske inte borde leda till så stora konsekvenser?
Rättssäkerhetsgarantin ligger ju inte i regelns bedömningsgrunder, utan det ligger ju i processen. Det är ju till sist då en domstol som ska avgöra om det är rimligt eller inte, och det är ju där rättssäkerheten kommer in.
Mm. Men det är ändå så att säga vad man har förhållande sig till. Det är ju inte alltid så att säga. Du nämnde exempel någon som har blivit lobad ett antal gånger, jobbat svart och betett sig allmänt jävligt. Det kan ju finnas mellanlägen också.
Fått bidrag som de inte har rätt till, fått sina tillgångar tagna.
Okej, alltså, Douglas, ja, du var lite emot det här för att tolka det, eller?
Ja, eller alltså jag skulle säga att de rimligaste exemplen som Ludvig tar upp här är ju de som är straffrättsliga, alltså de som alltså är olagliga idag.
Fast lob var ju inte olagligt.
Nej, men jag vet inte om jag tycker att det är ett så rimligt exempel för alla gånger att man
som varit det. Ni är lite oväns här då.
Man kan alltså bli lobad utan att ha varit elak mot någon, utan det kan ju vara att du är för full och ligger på gatan.
Är någon som vet det, känner till det, har egen erfarenhet. Hörrni, vi ska prata arbetskraftsinvandring också, för det har ju också varit föremål för förändring. Det mest uppmärksammade då, det har ju varit det här med att lönekravet gradvis har höjts. Från och med i år, jag tror det träder i kraft i sommar, ska det då bli 90% av medianlönen. Och det innebär då, vi svenskar tjänar så bra numera, att 90% av medianlönen är 33 000 kronor. Lite drygt behöver man tjäna då för att få kunna komma till Sverige och arbeta. Douglas först, är det en bra gräns?
Nej, jag tycker den är för hög.
Den är för hög, vad bör den vara?
Jag tycker väl att det är rimligt att ha den runt kanske 24-25 000. Därför att många av dem som har kommit till Sverige under tiden vi haft en för hög migration, men som ändå har rotat sig här, liksom fått arbete här, kanske börjat jobba inom vården, de ligger i det här lönespannet. Och att de då ska kunna ansöka arbetstillstånd och i längden kanske bli svenska medborgare, det tycker jag är rimligt. Men nu blir det ganska många tusen som ryker med detta.
Mm. Douglas vill ha betydligt lägre gräns. Vad säger du, Ludvig?
Nej, jag tycker att den är bra. Vi har ju en överenskommelse om det här, och sen så skulle den gärna kunna vara 100% av medianlönen också. Det är ju några tusenlappar emellan, men jag skulle definitivt säga att det är rimligt. Sen får vi utvärdera när vi har haft det här ett par år och se hur det har påverkat. Det viktigaste med det här, ska jag säga, det är att vi på det här sättet sållar ut yrken där personer kan komma till Sverige utan att liksom konkurrera med kompetens. Därför att det som händer, om man inte har ett sånt här tufft lönekrav och tillåter personer att komma hit och jobba för låga löner, det som tenderar att hända då, det är att vi får alltså arbeten med väldigt, väldigt dåliga villkor. Låga löner, ofta desperata människor som egentligen har som syfte att flytta till Sverige. Och när man har det, sen i kombination med de här permanenta uppehållstillstånden, då uppstår en situation där alltså arbetsgivare som själva har en bakgrund i utvecklingsländer, så Indien, Bangladesh, någonting sånt, de tar alltså hit arbetskraft som är villiga att jobba egentligen gratis, till inga pengar alls, under en 4-årsperiod för att kunna få ett permanent uppehållstillstånd och sen gå över till att leva på bidrag eller ett normalt arbete.
Så det är en sorts maskerad migration av andra skäl, så att säga? Det...
Ja, självklart. Och det är det som gör att det här har liksom problemen med framförallt spårbyten, men även just att vi har haft så låga lönekrav. Det är ju det som är huvudkritiken mot det här.
Douglas, hur ser du på den risken som Ludvig beskriver?
Men jag ser absolut att det finns en del fusk som används, men det tycker jag det är ett extremt trubbigt verktyg att använda ett högre lönegolv för att komma åt detta. Då tar man med väldigt mycket av den egentligen bra arbetskraftsinvandring som vi har i Sverige också med i slaget. Mm.
Ja, Ludvig, bara en fråga. Tidigare så hade vi ju regler om att det skulle vara en arbetsmarknadsprövning så kring det vill säga då att arbetsmarknadens parter, i princip var det ju facket ofta då som avgjorde och sa så att det får inte komma några här för vi behöver inte folk. Är det en ordning vi borde återgå till?
Jag tror vi motionerade nog om det 2021 faktiskt senast, tror jag. Det är ju en ordning som vi absolut har stått bakom. Vi ser ju gärna att en myndighet skulle syssla med det här istället för fackföreningarna, men funktionen är ju lite samma. Alltså det vi gör nu, det motsvarar ju det här på, alltså till sin effekt väldigt mycket. För att om du kommer under den ordningen då med arbetsmarknadsprövning och sen så vill du ta hit en städare från Bangladesh och du vill betala den personen 13 000 kronor i månaden, som lönegolvet var tidigare, då skulle ju då fackföreningen eller den här myndigheten säga att absolut inte, vi har ju platsbanken här, vi ser ju hur många människor som helst i Sverige som skulle kunna ta det här jobbet, så att du kan inte ta hit den här personen. Gör du samma sak idag nu, då säger Migrationsverket absolut inte, därför att det är inte normalt att man betalar en städare 34 000 kronor i månaden, plus du har inte lyst ut det här jobbet så som det ska lysas ut, så att här blir det avslag. Så att effekten är ganska lika. Det som är positivt med det systemet som vi har nu, det är att det blir väldigt, väldigt tydliga regler som är väldigt, väldigt enkla att förstå. Mm. Det är liksom USPen lite grann.
Okej. Okay. Vi måste gå vidare. Vi ska gå igenom all migrationspolitik inom intervjuer, men en del vill jag. Och nu ska jag vilja att vi skulle börja sammanfatta och titta lite framåt. Douglas, vad säger du? Vad är det som främst skiljer en sverigedemokratisk migrationspolitik från på andra hållet? Vad är det som främst skiljer en moderat migrationspolitik från en sverigedemokratisk?
Jag kan inte tala riktigt för hur deras migrationspolitik ser ut, men för mig handlar det om att vi ska ha en låg invandring, därför att vi har tagit emot väldigt många. Jag är stolt över att vi har hjälpt många undan för krig och flykt, men vi har haft en för hög invandring, det har orsakat problem. Vi ska ha en låg invandring. Därtill så måste vi ha en politik som ställer att de som sköter sig och vill bidra till Sverige ska kunna bli del av Sverige, oavsett var man kommer ifrån, oavsett bakgrund. Ansträngning och skötsamhet ska löna sig var du än kommer ifrån. Mm. Ifall du inte sköter dig, ifall du begår brott, då kan du räkna med att du ska bli utvisad ur Sverige. Och där gäller det också såklart arbetskraftsinvandring. Vill du arbeta och bidra till Sverige, då ska du vara välkommen hit.
Mm. Det där var ju lite defensivt, för att inte veta vad en sverigedemokratisk migrationspolitik är, det har ju ändå varit en ganska stor del av svensk politik under ganska lång tid. Mm. Om man svarar så här, vad säger du till väljarna som säger att jag vill ju rösta på Sverigedemokraterna för deras migrationspolitik skull, när du är övertygad om att den moderata migrationspolitiken är bättre?
Mm. Jag är ju företrädare för Moderata ungdomsförbundet och inte Moderaterna i sig här då, men jag kommer ju säga det att skillnaden mellan oss är att vi liksom bryr oss om att i konsekvenserna som vi ser nu, där människor som sköter sig har kommit hit, bidrar, integrerat sig, när de blir utvisade, då bryr vi oss och försöker få till en förändring, för att se till att de ska kunna stanna, att skötsamhet inte ska straffa sig. Det uppfattar jag som att Sverigedemokraterna inte är lika angelägna om. Mm.
Och Ludvig, om du får motsvarande fråga, vad ser du som skiljelinjen mellan moderat och sverigedemokratisk migrationspolitik?
Ja, det finns ganska många. Det första som jag skulle peka på, det är ju att vi gör det här av helt olika skäl. Alltså när man frågar en moderat varför vi behöver strama upp reglerna om migrationen, då säger de väldigt ofta att vi behöver göra det här för att integrationen ska fungera. Men det betyder ju någonstans att man är liksom, man planerar att dra igång massinvandringen igen när integrationen väl har blivit bättre. Så ser inte vi alls på det, utan vi gör det här därför att vi tror att massinvandringsprojektet är skadligt för Sverige och vi tror inte i grunden att det här kan fungera. Det finns liksom inga vägar till att få en massinvandringspolitik från utvecklingsländer som funkar i Sverige. Det är väl det första. Sen upplever jag också att det finns en väldigt stor skillnad i fråga om hur pass tuff man bör vara mot uppenbart missbruk av reglerna som inte är så att säga tekniskt sett emot reglerna men som ändå är ett uppenbart missbruk. Till exempel internationella studenter. Förra året så hade vi ungefär 14 000 personer som fick uppehållstillstånd för studier. Jag skulle gissa på att mer än hälften av dem kommer inte hit för att plugga överhuvudtaget, utan det handlar om personer som kringgår reglerna om arbetskraftsinvandring genom att helt enkelt köpa ett uppehållstillstånd från ett svenskt universitet. Det här är liksom välkänt att det är massivt fusk med de här uppehållstillstånden för studier. Och jag upplever att det är ju, tekniskt sett är det ju ingenting som strider mot reglerna, att man kommer hit på ett studietillstånd för att egentligen jobba. Men det är ju inte det som de här tillstånden är till för. Här finns en tydlig skillnad i hur moderater och sverigedemokrater ser på det här, när vi väldigt, väldigt gärna vill göra oss av med även den här typen av missbruk.
Mm. Douglas Ludvig var lite tuffare mot dig. Om vi tar den här kritiken då, det första då att moderaterna vill gärna dra igång ett massinvandringsprojekt när integrationen börjat lösa sig, medan sverigedemokraterna så att säga gett upp tanken på att invandring kan fungera.
Vad ja, vi har nog aldrig haft en...
Nej, okej, men aldrig haft tanke, tror inte det. Vad tänker du om den? Är det en rimlig beskrivning?
Nej, det skulle jag inte säga. Alltså, Moderaterna vill ha en låg invandring för... men det är ju rätt att man vill ställa det i relation till vad vi har för kapacitet att ta emot människor. Alltså vad Sverige... hur vi kan lösa situationer på plats när människor kommer hit, att de får det bra och att vi får det bra här i landet. Och den uppfattningen är att den behöver vara låg och den kommer förmodligen aldrig kunna vara så hög som den har varit. Den behöver vara låg, men däremot så är det uppenbart att ifall Sverige har saker och ting på sin plats så är det uppenbart för mig och Moderata ungdomsförbundet att man till exempel via kvotflyktingssystemet, om man har förmåga, ska man kunna hjälpa människor som är på flykt. Till exempel hur vi har hjälpt nu väldigt många ukrainare. Det tycker jag är någonting bra och någonting som jag är stolt över. Och den andra frågan som var...
Det var att ni slarvar lite mer att gå på över missbruk och så vidare. Att ni lite...
Ja, men det stämmer helt enkelt inte. Inom Moderata ungdomsförbundet så har vi en organisation som heter Moderata studenter, har föreslagit just detta, att man inte ska tillåta det här rotthålet eller det här hålet i lagstiftningen som finns.
Avslutningsvis, vi ska titta framåt. Om det går som ni hoppas i valet så blir det ju så att den här regeringskoalitionen i någon form får förnyat förtroende. Hur tror ni migrationspolitiken ser ut då i så att säga ett nytt tidavtal eller vad det nu blir? Vad tror du, Douglas? Vad blir det viktigaste för nästa mandatperiod?
Ja, men jag hoppas att man ger upp lite av den här ondhetssignaleringen som jag tycker att man gör nu. Att man vill liksom inte rucka sig i migrationsfrågorna och då liksom blir man liksom lite för accepterande av orimliga konsekvenser av vissa lagstiftningar som vi pratade om innan har skett till och med av tidigare regeringar. Men att man nu då inte är lika benägen om att lösa det. Nu vet jag att regeringen kollar på en lösning just vad det gäller de här unga vuxna 18-19-åringarna. Det är väldigt bra om det kommer på plats. Jag önskar att man hade gjort det även vad det gäller de här spårbytarna. Det är ändå upp mot 5000 personer som kom till Sverige i det gamla systemet, som har börjat jobba, som anstränger sig för att bli del av Sverige, men som nu inte kommer få förlängning av sitt arbetstillstånd på grund av det här höjda lönekravet. Och det tror jag är väldigt skadligt för Sverige. Vi ska vara ett land som är öppet för den som vill anstränga sig, vill bidra till vårt land.
Okej. Det tror du, Ludvig, vad ser du ligger i korten för en framtida Tidöpp 2.0 när det gäller migration?
Ja, om jag får önska mig vad jag vill så är det ju naturligtvis att Sverige börjar föra en väldigt tydlig dialog med EU-kommissionen om att vi måste börja kunna göra avsteg från vissa delar av de EU-rättsligt stadgade reglerna som vi har att förhålla sig till. Det finns EU-regler som får fullständigt absurda konsekvenser i Sverige. Och det här har vi ju alltså hanterat så gott det går inom ramen för nuvarande regelverk, men jag tror inte att det är tillräckligt, utan det som kommer att behövas i framtiden, och Sverige är inte det enda landet som kommer behöva göra det här, det är att man har ett allvarligt samtal om att aktivera, det finns en nödklausul i funktionsfördraget som det heter, som säger att man kan göra avsteg från sekundärrätten under extraordinära förhållanden.
Mm. Nu får nästan förklara praktiskt, vad betyder det här?
Praktiskt till exempel, det finns massor med regler som hanterar möjligheten att ta personer i förvar. De här reglerna är ganska restriktiva och det gör att det lönar sig att komma till Sverige och söka asyl om det är så att du vet att ditt hemland inte kommer att samarbeta med att ta dig tillbaka. Och det gör att även om du inte har rätt till asyl, även om du är kriminell eller om du missköter dig, så kommer du inte kunna hamna i förvar tills dess att du återkänns, utan vi måste släppa ut de här personerna på gatan helt enkelt. Det tycker jag är helt orimligt. Och det finns massor med sådana exempel där EU-rätten ställer upp regler som får absurda konsekvenser för oss här hemma. Och vi måste börja föra en dialog om att göra tydliga avsteg här.
Okej, det ser du framför dig. En fråga, nu har vi pratat mycket om invandring. Återvandring är någonting som Sverigedemokraterna har drivit länge. Det har inte hänt så jättemycket på området, men det har ju ändå hänt att man ska få mer pengar ifall man frivilligt flyttar hem igen, och det träder väl i kraft nu någon gång. Vad säger ni om det? Vem är det, Ludvig? Är det någonting, ett spår Sverigedemokraterna vill gå vidare med, och i så fall hur?
Det har trätt i kraft, första. Och det är egentligen inte så mycket att gå vidare med, utan det här systemet som vi har för ett nytt återvandringsbidrag, det kommer ju ligga fast nu fram tills valet i alla fall. Och sen så får vi en möjlighet att utvärdera. Som jag har sett nu så har det varit väldigt få personer som har blivit beviljade. Det som har hänt är snarare att det har kommit in ansökningar från personer som kanske inte riktigt har fattat hur reglerna ser ut. Till exempel personer som har bott utomlands och haft uppehållstillstånd i Sverige och sådär.
Jag såg också, det är flera hundra som har ansökt, men de flesta kunde avstyrkas.
Ja, och det är ju för att vi har ju varit väldigt noga med att det här ska inte kunna missbrukas.
Okej, men återvandring framöver då? Är det fler åtgärder av olika slag du ser framför dig?
Ja, alltså vi gör ju ganska mycket som pekar i samma riktning. Aktivitetskravet inte minst. Aktivitetskravet är en regeländring som ålägger kommunerna att ordna en heltidsaktivitet för personer som lever på försörjningsstöd. Det här har ju implementerats alltså på kommunnivå redan innan de här nya reglerna träder i kraft. Och där har man sett att personer som lever på försörjningsstöd, det här är ju väldigt ofta personer som har utländsk bakgrund, de har helt enkelt valt att bara flytta ifrån kommunen. För att de tycker inte att det är värt det när man väl måste jobba för att få försörjningsstödet. Har vi det här i hela landet, då skapar ju det helt andra incitament för också att bara åka hem. Om det är så att man inte vill göra rätt för sig.
Reform för Moderata ungdomsförbundet.
Ja. Ludvig, en fråga till. Ibland när man lyssnar på Sverigedemokraternas retorik så låter det som återvandring är någonting ganska omfattande. Vad ser du framför dig konkret i volymer det skulle kunna handla om ifall man för en återvandringspolitik? Hur många är det som ska flytta?
Det beror ju helt på, alltså det är ju ett frivilligt stöd, så att det är ju personen själv i slutändan som måste fatta beslutet. Sen handlar det ju om incitamenten, och sen så handlar det ju också om hur många som hinner bli medborgare, hur pass snabbt man blir det i Sverige. En sak också som skulle påverka det här väldigt mycket, det är ju drivkraftsutredningens förslag, alltså den begränsningen av försörjningsstödsnormen. Där tyvärr så fick ju inte vi med oss resten av regeringen på det tuffa bidragstaket, utan det blev den lilla delen av drivkraftsutredningen som vi gick fram med. Hade vi gått fram med den tuffa delen av drivkraftsutredningen, alltså ett fast bidragstak, då hade ju det skapat enorma incitament för att ta de här återvandringspengarna. För att då är det inte så attraktivt att hänga kvar på bidrag i Sverige längre.
Men frågan var ju den potential i volymer, om vi måste prata volymer.
Ja, exakt. Min poäng är det jag säger, att det här är helt och hållet beroende av andra saker. Alltså det är helt och hållet beroende på hur pass bekvämt och attraktivt det är att leva på bidrag i Sverige.
Men du är politiker, du kan ju bestämma det så att säga, i alla fall till viss del. Vad skulle du vilja ha för?
Men det var ju det där, problemet är ju där att vi fick inte med oss Moderaterna på den här bidragstaket.
Så potentialen, man frågar varje parti vad man vill. Så att
potentialen i återvandringsbidraget beror helt och hållet på andra reformer. Och där, vi kan inte riktigt, det är väldigt svårt att förutsäga exakt hur människor kommer att reagera.
Det förstår alla, men jag frågar alla politiker från partiet, om ni får bestämma, var landar man då?
Hade vi fått bestämma, och om vi då hade fått föra igenom en kvalificering av även försörjningsstödet, så att inga medborgare får försörjningsstöd, och då hade vi ju kunnat få upp en rejäl volym i det här. Alltså då hade vi pratat många människor.
Talar vi 5 000 om året, 10 000, 100 000?
Hade vi fått igenom det så hade vi pratat om tusentals antagligen.
Tusentals per år? Ja. 10 000-tals?
Lite beroende på, svårt att säga.
Nästan lika svårt att få dig att svara på det här som det var för 10 år sedan när jag frågade, finns någon gräns för invandring? Lite svårt att prata volymer, men okej.
Det stämmer ju på samma sätt som jag sa innan med hur många asylsökande det är. Alltså det är ju människors egna val beroende på vad man har för lagstiftning, och det gäller ju samma här med återvandringsbidraget.
Jo, fast som jag sa tidigare, politikerna har haft ganska stor påverkan på när vi har gått från 13% av alla som kommit till EU till under 1%, så nog fan spelar politiken roll.
Det är ingen som säger emot, men man kan inte besluta en siffra, kan man inte göra.
Nej, men man kan ju säga ungefär. Men okej, tusentals varje år får ni höra oss där. Douglas, återvandring, är det någonting som du och Moderaterna vill gå vidare med för att öka incitamenten?
Nej, som sagt, som företrädare för Moderata ungdomsförbundet så jag har inget principiellt emot ett återvandringsbidrag om människor som har kommit hit, vill testa sin tur här, känner att det inte funkar här, frivilligt känner att de vill testa sin lycka någon annanstans, så har jag inget principiellt emot att Sverige hjälper dem att göra det. Jag hade ju velat att en större del av fokuset och vad jag önskar att Moderaterna och regeringen gjorde mer av är ju att lägga mer energi på hur vi ska göra med alla de hundratusentals människor som kommit till Sverige som fortfarande lever i utanskap, hur de ska komma in i samhället. Därför den här återvandringen kommer inte påverka så många, inte utifrån hur det är utformat idag, inte heller med att alltså det här bidragstaket som vi inför är ganska aggressivt. Även om man hade haft ett annat hade det inte gjort ett stort skillnad i detta. Jag menar ju att vi ska lägga större fokus på hur ska de här människorna som kommit till Sverige också bli en del av samhället. Och så ännu viktigare kanske prata mer om hur den andra generationens invandrare, alltså deras barn som föds här i Sverige, hur ska de komma in i samhället? Mm.
Hur intressant det här än är så måste vi sätta streck nu. Det finns mycket att prata om. Jag tänkte, det finns ju ändå, trots tidigavtalets artighetsregler så har jag ändå anat viss oenighet där.
Det här är friskt.
Ja, nej, men om ni får välja då att avsluta då själva och säga, om ni får sammanfatta för lyssnarna vad ni tycker är viktigt att de tar med sig från diskussionen då, så att säga, utifrån ert perspektiv. Ifall du vill börja, Ludvig, och säga, vad är det lyssnarna ska komma ihåg från det här? Vad är det viktiga?
Det viktiga är att komma ihåg är att när man läser artiklar om enskilda fall, till exempel 18-åringar som inte får vara kvar i Sverige, man kan absolut inte lita på det som står i tidningen. När jag läser om många av de här fallen, både spårbytarna, 18-åringarna och andra personer som är tvungna att lämna, när man börjar titta i de här människornas fall så ser man direkt att det som rapporteras i media stämmer inte. Reglerna är mycket mer rimliga än vad man får uppfattningen av. Så tyvärr är journalistiken på det här området idag precis lika sopig som den var de senaste, alltså under migrationskrisen och även innan dess.
Mm. Okej, okay. Och Douglas, ifall du får vända dig till lyssnarna direkt, vad tycker du någon ska ta med sig?
Ja, men att den migrationspolitik som vi försöker utforma, den ska ju i grunden vara sån att vi ska ha en låg invandring så vi klarar integrationen och får en bra situation både för de som kommer och för de här i Sverige. Vi ska på det se till att människor som är skötsamma, de som anstränger sig och bidrar, de ska kunna bli en del av Sverige, bli del av samhället. Medan de som inte sköter sig och begår brott, de ska utvisas. På det så vill vi från Moderata ungdomsförbundet att vi också har friare arbetskraftsinvandring. Så att oavsett vad du har för bakgrund, var du än kommer ifrån, vill du bidra till att Sverige blir ett bättre land, då är du välkommen hit.
Stort tack för det, Douglas Thor, ordförande för MUF. Tack för att du kom.
Tack så mycket.
Stort tack, Ludvig Aspling från Sverigedemokraterna. Tack för att du kom.
Tack själv.
Och jag ska avsluta med att påminna er som lyssnar om en annan sak. Det är ju nämligen att vi har ett riktigt bra erbjudande till er poddlyssnare just nu. Testa en digital prenumeration på Svenska Dagbladet. Gå in på svd.se/testaledare och beställ en prenumeration. Där får man just nu 2 månader helt gratis. Och i den ingår tillgång till samtliga artiklar på svd.se, tillgång till samtliga poddar. Och dessutom får man dela digital tillgång med en vän. Det låter ju toppen. Så gå in på svd.se/testaledare och beställ direkt. Stort tack för att ni lyssnat idag på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat. Men också om ni har förslag på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Maila då till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Ansvarig utgivare är Lisa Irenius. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.